Vi har haft läger här i helgen. Vi har ett gäng unga människor från Lidköping. Hur mycket Lidköpingsbor har vi här? Precis, ett gäng. Och man ska ju inte yppa det som är sagt i bikt och själavård. Men en av våra pastorer här i församlingen, någon av dem som jobbar med ungdom, vi kan kalla henne Linnea kanske. Hon yppade för mig att hon hade uppmanat dem att dygna. Kan det vara så, Greta? Hon sa att det var okej att dygna. Om man dygnar, då låter man bli att sova på natten. Min blick kommer vara fäst på de första 2-3 bänkraderna här. Kanske dig också, Lasse? Nej. Och kan vi komma överens om, ni som har haft läger här, att den första som somnar behöver ha med sig en stor godispåse nästa gång ni möts på en ungdomssamling, ungdomsmöte. Är det okej? Okay? Den som förlorar måste ha med sig en jättegodispåse. Tycker ni andra också det?
Ja,
vad bra. Ja. Så det kan kosta att somna idag. Palmsöndag, alltså söndagen in i påskveckan, in i det som kallas för stilla veckan. Skulle vilja uppmuntra dig, de här dagarna som ligger framför, i din bibelläsning. Läs igenom de olika evangeliernas berättelser om det som sker. Börja liksom med kanske instiftandet av nattvarden. Eller några dagar innan, ett par kapitel innan. Och så läser du igenom de här sista kapitlerna i varje evangelium. För att få den här berättelsen, de här händelserna, beskrivna på lite olika sätt som de ändå gör. Och det som är vackert med de här berättelserna, de här händelserna, som jag vill stanna upp vid också, det är att det är så mycket av det naturliga, det mänskliga, det vanliga, det jordiska som blandas med Guds övernaturliga, det stora, hans planer. Idag ska vi följa Markus. Vi ska läsa Markus 10, 11 och Markus 14. Och det här är liksom den här dagen, dagarna innan påsk. Om allt utspelar sig en dag är väl tveksamt. Här är Johannes och Markus lite skillnader i vilken dag de menar. Jag ska tala om ängsliga lärjungar, en utlånad åsna och en krossad parfymflaska. Vi börjar med att läsa det från Markus kapitel 10, vers 32 och framåt. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Det här är 3:e gången som Jesus berättar för sina lärjungar om vad som kommer ske. De har ju inte riktigt greppat det här. Här är 3:e gången som han berättar för dem om det som ligger framför. Och det står att de är på väg upp till Jerusalem. Det är ju sant rent geografiskt. Höjdmässigt så ligger Jerusalem på en höjd. Så nästan vilket håll man än kom ifrån så gick man upp till Jerusalem. Och utifrån Markus redogörelse som vi ser liksom i texten omkring så kommer de österifrån. De är i Jeriko här precis i kapitlet intill. Så de kommer österifrån, har Jordandalen och sen så Judéns berg upp och sen till toppen på Oljeberget och så ligger staden precis på andra sidan. Så för dem är det verkligen, de är på väg upp till Jerusalem. Kanske ser de toppen på Oljeberget eller Olivberget när han säger det här. Men så finns det också någonting där att på väg upp till Jerusalem står inte bara för att på väg upp till staden, utan på väg upp till makten. På väg upp mot konfrontationen, på väg mot det som ska hända. Lukas använder det här begreppet också i sitt 9:e kapitel. Då står det att då vände Jesus blicken mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Och det är ganska tidigt i Lukas, kapitel 9, och så har man ju 15 kapitel kvar. Och då befinner sig Jesus långt upp i norr, upp i Galileen. Och han har ju en jättelång resa ner genom Samarien, det hände jättemycket. Så att han var på väg till Jerusalem redan då, ja, typ. Men det är ju framförallt att han vänder liksom, jag är på väg mot det här. Mot den kamp, mot den konfrontation och det lidande som väntar. Och det står att de är fyllda av bävan. Och de som följde med var rädda. Det kanske är en hänvisning till både de 12 och de andra som reser med. Varför är de det? Ja, men de fattar att här är någonting på gång. Jesus säger det här igen. De känner bara att det är någonting i luften. Vad är det som kommer hända? De pratar med varandra och försöker förstå. Han har pratat om det här lidandet. Vad är det som händer? De visste ju vad ledarskapet tyckte om Jesus. Konfrontationerna hade ju varit ganska, liksom hade varit ett antal. Och genom historien så har ju de med sig, alltså olika uppror som har slagits ner. Backar vi 100-150 år, stora Maccabeerupproret. Men även i de här åren, i Apostlagärningarna 4, så hänvisas det till ett par olika upprorsmakare som då har slagits ner av makten. Vad kommer hända? Det fanns en ängslan, det fanns en oro hos dem som gick med. Och gång på gång ser vi det här hos lärjungarna. Det är lite så här, vad kommer hända? Det är inte bara vid det här tillfället, utan många gånger. Den här lite osäkerhetsfaktorn. Jesus, vart är vi på väg? Ska det ske så här? Varför blir det så här? De visste inte riktigt vart det bär hän. Och jag tänker att så här är det för dig och mig fortfarande. Att det kan finnas en lite sådär, Gud, vart är det här på väg? Om jag följer dig, vart tar det vägen då? Vad vill du med mitt liv? Att säga, ske din vilja och inte min. Då är det som att då har jag inte kontroll längre över mitt liv. Vart tar det vägen då? Vågar jag det? Vågar jag säga, jag ger dig hela mitt liv. Vi sjunger det gång på gång. Men jag tänker så här, menar vi det här egentligen? Det är ganska läskigt. Jag ger dig mitt allt. Jag vet inte, håller nog tillbaka ganska mycket ändå. För det är lite otäckt. Men å andra sidan, om du tänker så här, hur mycket kontroll över livet har du själv? Jag tänker så här, livet är osäkert. Punkt. Och antingen är det osäkert med Jesus eller osäkert utan Jesus. Då vet jag vilket jag väljer alla dagar i veckan. Och det jag inte är osäker på, det är vem jag följer. Jag är inte osäker på honom. Jag vet att han är god. Han vill mig väl. Hans tankar för mig passar mitt liv. Han har skapat mig. Han har begåvat mig. Han har begåvat dig. Och när jag säger, ske din vilja, så kommer det bli bättre. Sen är det osäkert, absolut. Du vet ju ingenting om morgondagen. Inte något. Och då tänker jag, in i en osäker morgondag med Jesus eller in i en osäker morgondag utan Jesus? Ja, det är de två valen du har. Jag vet vilket jag väljer alla dagar i veckan. Det vi ser också, jag tänker när de här beskrivningarna kommer. De är ängsliga, de är oroliga. Jag känner så här, vet du, ja, det är okej att vara en lite ängslig lärjunge. Det är okej att vara en lärjunge som inte riktigt ropar liksom yes, alltid. För livet är svårt. Ibland gör det ont. Vi förstår inte allt. Det står att Jesus gick före och de följde efter. Och det tänker jag nyckeln i det här. Jesus kommer gå före dig. Och så följer du och jag. I vår osäkerhet, i vår ibland rädsla, med våra frågor. Jesus gick före och de som följde med var rädda. Älskar uttrycket. Det står inte, de som följde med var övertygade. Ja, kanske de inte var. Ängsliga lärjungar som ändå följer. Att säga ja och följa även om jag inte liksom vet. Även om jag inte ser. Även om det kan finnas en oro. Att våga tro och att våga följa med alla frågor, med alla funderingar. Hur ska det här bli? Vad har du tänkt? Vågar jag släppa kontrollen till honom? Ja, jag har ju inte så mycket kontroll ändå, så är det kanske lika bra att släppa den till honom. Ängsliga lärjungar som följer. Att våga följa. Sen ser vi just det här hur många gånger i Bibeln, hur Gud tar det här som är det stora, övernaturliga, fantastiska Guds planer och tankar. Och sen så kopplar den ihop det med det alldeles vanliga. Vi har 10 stycken fantastiska bud ifrån himmelen. Som hela vår civilisation nästan bygger på. Ord ifrån himmelen som fastnade på vadå? Gudomliga, självlysande tavlor. Nej. På tavlor av sten. Och runt samma tid så genom Mose och Aron befriar Gud sitt folk ur Egyptens fångenskap med fantastiska och märkliga under. Genom vad då? En träpinne. Höj din stav, Mose, och så händer det grejer. En träpinne. Sen är det så här att jag och du som har bekänt dig till Kristus, vi förenas med Kristus och hela hans kyrka genom alla tider. Genom vad då? Vanligt vatten. Och på fredag kväll så kommer vi duka upp ett nattvardsbord här. För genom bröd och vin så får vi del av försoningen, detta mirakel. Gud tar det som är stort, övernaturligt, evigt. Och så kopplar han ihop det med någonting väldigt jordiskt och nära och vanligt. Gud kan använda allt och alla. Det finns ingenting och ingen som är så vanlig att Gud inte kan göra någonting märkvärdigt av det. Om vi bläddrar någon sida framåt, kanske någon dag framåt i tiden, in i kapitel 11. Från vers 1. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget, sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen suttit på. Ta loss det och led hit det. Om någon frågar er varför gör ni så, ska ni svara: Herren behöver det och han ska strax skicka hit det igen. De gav sig iväg, fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de lossade det. Här är Jesus på väg in i det som är höjdpunkten av inkarnationen. Guds människoblivande. Det som var förutsagt redan från början. Kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Första löftet. Om den Messias som skulle komma. Som fortsätter genom hela gamla testamentet. Olika profeter. Det är på väg. Det ska ske. Det som. När han har suttit upp på åsnan. Så rider han ju in i Jerusalem. Och det är härifrån palmsöndagen kommer. För folket hyllar honom med palmblad. Och viftar och sjunger. Hosianna i höjden. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Det här är ju första gången som Jesus tar emot hyllningar också som Messias, som den utlovade. Det har han inte gjort förut. Så han är på väg in i det här, och den här åsnan, en utlånad åsna. Det finns så mycket, och du som har funnits med i kyrkan flera år har säkert hört ett antal predikningar om just den här åsnan. Vad står den för? Ja, det finns en profetia från Zakaria 500 år innan. Se, ödmjuk kommer han till dig, ridande på en åsna. Fridsfurste. Åsnan signalerar någonting om vad är det för typ av kung som kommer, vad är det för typ av rike som kommer. Vi ska inte stanna så mycket vid just själva åsnan i det. Men det som är att det gudomliga och det mänskliga blandas. Ett löfte från 500 år tillbaka om en åsna. Inkarnationen, Guds människoblivande. Och så är det någon som har en åsna över. Som lånar ut den och blir delaktig i det här stora miraklet. Någon som ställer sina materiella resurser till Guds förfogande. Att dina tillgångar, dina pengar, din åsna. Är det någon som har en åsna? Det är inte så vanligt idag. Men du har en bil. Du har ett hem. Du har en husvagn. Du har en stuga, du har en båt, du har en cykel, du har ett middagsbord. Det du har, min vän, ställ det till Guds förfogande. För du vet inte vad han kan göra med det. Det här med pengar och tillgångar som vi som kyrka och som kristna, som människor har brott. Med girigheten har begäret. Det kan ha stor betydelse för Guds rike. Att Gud kan använda det du har. Gud kan använda ditt köksbord. Din extra säng. Din husvagn. Vad det är för något. Dina pengar till att välsigna andra människor. Och det kan vara för ett stort syfte som du inte känner till. Den här personen som lånade ut åsnan. Undrar om den personen tänkte så här. Wow, nu får jag vara med om någonting stort. Nej. Ska ni ta min åsna? Ja, men lugn. Du får snart tillbaka den. Herren ska ha. Ska Herren göra med min åsna? Ja. Och sen. Kan du tänka dig sen när åsneägaren, han sitter på middag 3 år senare med sina kompisar. Kommer ni ihåg den här söndagen? Var ni där? Jag var där. Vet ni vems åsna det var? Det var min åsna. Det är hans åsna som han var okej här. Använd. Det blev till något stort. Du vet inte vad Gud kan göra med dina grejer och dina pengar. Våga ge. Våga leva generöst med det du har. Behöver du höra mer om det här så ska du lyssna på min predikan som jag hade den 23 februari här. För knappt 2 månader sedan. Så kommer du få veta varför och att du blir välsignad av detta. Våga ge, våga ställ dina liksom resurser till Guds förfogande. För du vet inte vad han kan göra med det. Vi ska landa i ett ännu tydligare exempel på detta. För då, enligt Markus berättelse så har han kommit då från Jeriko upp Judéns berg till Jerusalem. Då träffar man först Betania bland annat där uppe och sen ner i Jerusalem. Så har de varit nere i Jerusalem och vänt och Jesus har varit inne i templet och rensat lite grann och härjat och skällt ut lite folk där. Och sen så återvänder han till Betania. Som ligger alldeles granne med Jerusalem. Och en händelse där som är så vacker. Den är så vacker och den kan provocera lite grann också. Vi läser från Markus kapitel 14, vers 3 och framåt. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom den kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Den här alabasterflaskan, det var en engångsflaska. Du behövde bryta sönder den och sen var den förbrukad. Och så häller hon ut oljan över Jesu huvud. Starkt doftande parfym. Och exakt olja. Om vi tänker, det vi ser genom Gamla testamentet, när man smörjer människor med olja, vad är det? Man blev smord till kung. Man blev smord till överste präst. Jesus blir smord. Kungen, överste prästen. Det här är en väldigt dyrbar parfym. Värd 300 denarer, står det. Det är ungefär en årslön. Då får du börja räkna. Hur mycket pengar är det? Är det 3, 4, 5, 6, 7, 800 000? Inte vet jag hur mycket pengar du tjänar. Det är jättemycket pengar. Som hon hit nu, bam! Så är det borta. Troligtvis, den här doften satt nog i runt Jesus kanske de följande dagarna, kanske hela vägen fram till när han blir tagen i ett semane. Vilken gåva. Hennes sparkapital. Det står att några, Johannes, han säger att Judas var det. Och det är utifrån vad vi vet om Judas så kanske inte så osannolikt. Men deras reaktion, vad gör du för något? Det här är väl inte förnuftigt? Vilket slöseri! Va? Så onödigt! Jag tänker, det är en ganska svensk reaktion. Vi är ganska förnuftiga. Vi är ganska normala. Vi gillar inte överdrifter. Därför är det så underbart med alla er som kommer från andra kulturer. Älskar er och behöver er. In i vårt normala lagom Sverige. För vi är lagom på allt. Vi är lagom på glädje och kärlek också. Det ska man inte vara lagom med. Vad gör hon för något? Svenskan var uppfunnen redan där. Och, alltså, det finns så mycket i tron på Jesus som är förnuftigt. Det finns så mycket i tron på Jesus som är rationellt, som är balanserat, som är klokt, som är liksom, yes, älskar det. Det är logiskt, det är så bra, det handlar om vårt tänkande. Men det finns också någonting i tron på Jesus som utmanar det där. Som går förbi mitt lilla förnuft, som sträcker sig bortanför min lagomhet. Som vi ser exempel på här i texten. Man skulle kunna tänka så här bara, att du är här idag. Varför går du på gudstjänst? Vilket slöseri med tid. Du kunde klippt gräset, stoppat undan vinterdäcken, städat huset, bara tränat. Nej, istället bara, vad gör ni för något? Ja, vi läser från en gammal bok. Ja. Och sen så brukar vi prata och sjunga lite ut i luften till en gud vi inte kan se. Ja, det verkar ju jättepraktiskt. Alltså, det är ganska irrationellt att fira gudstjänst om man tänker på det. Vi ser hur Maria slösar pengar på sin tillbedjan. På sin liksom kärlek till Jesus. En beundran. Om det är då Judas eller några andra som är, de har svårt för det här. Det verkar så överdrivet, så fanatiskt, så impulsivt. Man kanske kan tänka sig en förälskad människa. Är det någon som har varit förälskad någon gång? Ja, vilken sorglig samling av människor. Va? När man är förälskad, rent kemiskt, jag läste en artikel för många år sedan, där det stod att när man är förälskad, alltså det är inte bara lite så här, det fladdrar lite i bröstet, utan alltså rent kemiskt i hjärnan så händer någonting, så att man är på gränsen till en psykos, det är som en svag psykos. Och tänk efter de som är förälskade. Man behöver inte sova, man behöver inte äta, man är inte riktigt klok. Är det det som händer här? Hon är bara så här. Eller är det så att hon är så rationell? Hon är så genomtänkt. Hon är så planerad. Och hon gick hem och så såg hon den här flaskan på hyllan. Och så visste hon, jag kommer träffa Jesus idag. Och någonting i henne. Kanske uppfattar hon andens röst. Att det är någonting på gång. Hon bara, jag måste ta det här tillfället. Jag tar allt jag har kvar. Jag länsar sparkontot. Och så gör jag det här. Kanske är det den mest rationella handling hon har gjort i sitt liv. Så genomtänkt. Så planerad. Noga övervägt. Och så gör jag det. Jesus säger i texten att hon har gjort en god gärning mot mig. Det finns ett par olika ord som man använder för god i Nya Testamentet. Den ena handlar om att det är gott moraliskt. Och det andra med att det är mera gott, ska vi säga, lite estetiskt. Det hade lika gärna kunnat stå, hon har gjort en vacker gärning mot mig. Hon har gjort en vacker gärning mot mig. Och han säger lite senare i texten att det hon gjorde, hon smorde mig inför min begravning. Och han säger vidare att överallt i världen där evangeliet förkunnas kommer man berätta om vad hon gjorde. Hennes handling, det har berättats om i 2000 år över hela världen. Jag tänker den kan provocera lite grann utifrån sin storhet. Men så mycket pengar! Och kanske behöver jag ställa frågan till mig själv. Liksom, vad är jag beredd att ge? Varför irriterar det här? Varför känns det här så onyanserat? Varför känns det här så svårt? Vad finns, liksom, hur ser kärleken ut? Som sagt, vi sjunger, jag ger dig allt, hela mitt liv. Men kontot låter du bli. Och min tid, den bestämmer jag över. Jag ger dig hela mitt liv. Menar jag det? Finns det i mig eller inte? Jag önskar att både du och jag skulle kunna se på allt vi är och har. Rationellt, kalkylerat, beräknat, genomtänkt. Och komma fram till att det bästa jag kan göra med allt jag har, det är att säga Jesus, allt tillhör dig. Allt tillhör dig. Att våga liksom beröras, våga liksom ge sig hän i det, säga att du får allt. Allt tillhör dig. När vi går in nu i påskveckan så är det en påminnelse om att det faktiskt inte är Putin eller Trump som håller historien i sina små händer. Den som har påverkat historien mest, den som kommer påverka historien mest och den som ytterst sett tar emot historien i sin hand när den är slut, det är Jesus Kristus. Det ska vi påminnas om. Och det är honom vi firar. Och jag tänker när vi ser på honom, vi går in i påskveckan. Oavsett vad som sker omkring dig, vad som sker i världen. Om du känner dig som en orolig och ängslig lärjunge. Följ ändå. Vet du, våga följa. Här är jag vet inte. Jag har frågor här, jag vet inte hur det blir här. Men vi läser texten. Jesus går före och de följde. Våga följa trots oro. Trots frågor. Och kära vän, låna ut den åsna du har. Våga ge. Våga ställa ditt liv och dina tillgångar till Guds förfogande. För du vet inte vad han kan och vill göra med det. Lev med dina tillgångar i öppna händer. Tänk om det är så att det är någonting som man har planerat för några människor sedan lång tid tillbaka. Och det som fattas, det är ett köksbord. Det är en husvagn. Det är en hjälp med någonting. Det är en gåva här. Och du kan få vara den människan. Du kan få vara den människan. Våga ge generöst. Och att våga låta sig beröras. Att våga låta den här kvinnans exempel fånga dig lite grann. Låt det få irritera, liksom ligga där. Om hon kunde ge så där, vad kan jag ge? Vad har jag och liksom... Vågar jag låta det påverka mig? Vågar jag låta mig beröra så mycket i min tacksamhet och min kärlek? Så att tron inte bara blir liksom förnuft och bara så här. Utan att det finns någonting av lite översvallande kärlek. Det påsken visar från Guds sida är ju verkligen en översvallande kärlek.